tre dagar innan Jesus Kristus blev avrättad ställde några av hans lärjungar en intressant fråga som har stor betydelse för oss än idag. De frågade honom: vad ska vara tecknet på din närvaro och på avslutningen på världsordningen? Jesus förutsåg att det skulle komma en tidsperiod före den utlovade nya världen som skulle kännetecknas av till exempel krig, jordbävningar, svält och epidemier. Och sen sa han: människorna före översvämningen åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken. De brydde sig inte om vad som hände förrän översvämningen kom och svepte bort dem allihop. Och så avslutade han: så kommer människosonens närvaro att vara. När han sa det så bekräftade han att Noa var en verklig historisk person och att översvämningen på hans tid verkligen hade inträffat. Han gav också en varning och sa att den tidsperiod som vi lever i skulle likna perioden alldeles före den stora översvämningen. Därför är det viktigt att vi tar reda på vad som verkligen hände på Noas tid. Och sen vill vi se vad vi kan lära oss av det. De inledande kapitlen i första Moseboken hjälper oss att förstå hur det var att leva efter att Adam och Eva hade blivit utdrivna ur Edens trädgård och fram till den stora översvämningen på Noas tid. Alla människor talade samma språk, och det är också möjligt att man hade uppfunnit skrivkonsten. Man hade byggt en stad, kanske rent av flera städer. Man hade lärt sig att smida verktyg av koppar och järn. Man tillverkade musikinstrument som lyra och flöjt. Och eftersom de inte levde så långt efter Adam och Eva var de närmare fullkomligheten, så de blev väldigt gamla. De kunde leva i många hundra år. Men trots det så var situationen inte så bra. Människor vände sig bort från Jehova, och det här gjorde att många blev väldigt våldsamma och levde omoraliskt. Det blev så illa att Jehova lät den rättfärdige mannen Enoch, den sjunde i släktlinjen från Adam, framför ett budskap. Han förutsåg att Gud inte skulle tolerera en ond och upprorisk värld för all framtid. Han skulle ingripa mot de onda. Men eftersom människorna hade vänt sig bort från Jehova tyckte de inte om Enochs budskap. De hatade honom, och de kan ha försökt döda honom. Profetian uppfylldes inte på Enochs tid, utan långt senare. Det gick 600 år, och under tiden blev situationen på jorden ännu värre. Nu ska vi läsa från första Moseboken kapitel 6, vers 1-7.
När människorna ökade antal på jorden och de fick döttrar, såg den sanne gudens söner att människornas döttrar var vackra. Så de tog de kvinnor de ville ha till hustrur. Då sa Jehova:
jag ska inte tolerera människorna för alltid, för de är syndfulla. Därför ska de få en tidsperiod på 120 år.
På den tiden, när Gud sa detta, och även under de följande åren, levde jättarna på jorden. De var barn till den sanne gudens söner, som de fick när de låg med kvinnorna på jorden. Dessa var dåtidens omtalade män, de starka männen. Då såg Jehova att ondskan var mycket stor på jorden, och att människors sinne och hjärta hela tiden drogs till det som var ont. Jehova var bedrövad över att han hade skapat människorna, och hans hjärta blev sorgset. Så Jehova sa:
jag ska utplåna människorna som jag har skapat från jordens yta, människor tillsammans med tamdjur, kräldjur och himlens flygande varelser, för jag är bedrövad över att jag har gjort dem.
På den här tiden la en del änglar märke till kvinnorna på jorden och tyckte att de var vackra. Och de utvecklade starka, orätta begär efter dem. De gjorde uppror mot Gud genom att komma ner till jorden och ta sig mänskliga kroppar för att kunna ha sex med de här kvinnorna. De här onda, själviska änglarna blev demoner. De kanske var charmiga, snygga, intelligenta. Och de hade övermänskliga krafter. Kvinnor som inte hade någon som helst kärlek till Jehova måste ha tyckt att de var oemotståndliga. Det är också möjligt att de här änglarna tog en del kvinnor med våld. De tog alla kvinnor som de ville ha. Ingen gick säker. Skulle någon kunna stoppa demonerna? Fanns det någon människa som kunde göra det? De här onda varelserna berövade människor deras döttrar, deras systrar och kanske till och med deras hustrur. Kvinnorna blev med barn och de födde söner. Men de här sönerna var inte som andra barn. De var långt starkare. De var aggressiva. De var brutala. Och de förtryckte andra. Och de växte inte ifrån de här dragen när de blev äldre. Pojkarna blev till män. Och de var fruktansvärt grymma. De kallades Nephilim, som troligen betyder fällare. De fick med andra ord andra att falla. Alla var rädda för dem. Precis som sina fäder saknade de fullständigt kärlek till Jehova. De tyckte om att vara omtalade för sin styrka och grymhet. De materialiserade änglarna och deras hemska söner härskade över jorden på den här tiden. Och människor tog efter deras exempel. Jehova såg att ondskan var mycket stor på jorden. Han märkte att människornas sinne och hjärta hela tiden drogs till sånt som var ont. Vi kan vara säkra på att Satan njöt när han såg hur nästan alla vände ryggen åt Jehova. Människor blev mer och mer fördärvade. Men i den här depraverade världen så fanns det en man som utmärkte sig i sin tjänst för Jehova. Nu ska vi läsa om honom i Första Moseboken kapitel 6 och från vers 8.
Men Noa var godkänd och omtyckt av Jehova. Detta är den historiska berättelsen om Noa. Noa var en rättfärdig man. Det fanns inget att klandra honom för, och därför skilde han sig från sina samtida. Noa vandrade med den sanne guden. Noa fick med tiden tre söner, Sem, Ham och Jafet. Men jorden hade blivit förstörd i den sanne gudens ögon och var full av våld. Ja, Gud såg att jorden var förstörd. Alla människor på jorden gjorde det som var ont.
Många i vår tid tror inte att Noa är en verklig historisk person. Och de tänker att det här med översvämningen och arken, det är bara en berättelse. Det är bara en saga. Men de som skrev Bibeln visste att Noa var en verklig person och att översvämningen verkligen inträffade. Profeterna Jesaja och Hesekiel nämnde båda två Noa. Bibelskribenten Esra, som bland annat skrev Första krönikeboken, och evangelieskribenten Lukas nämner också Noa i sina släktregister. Och båda apostlarna Petrus och Paulus bekräftar att berättelsen om översvämningen är sann. Och som vi nämnde i början, till och med Guds egen son bekräftade att Noa var en verklig historisk person och att översvämningen verkligen inträffade. Noa hade en fantastisk tro. Han levde i en ond värld, en värld där materialiserade änglar och deras våldsamma barn hade makten. Samhället var verkligen genomsyrat av ondska. Noa hade inte tillgång till allt som vi har i vår tid och som gör att vi kan hålla vår tro stark. Han hade ingen bibel som kunde stärka hans kärlek till Jehova och hjälpa honom att förstå hur han tänkte. Han visste naturligtvis inget om alla trogna män och kvinnor som skulle leva senare i historien. Och han hade ju ingen församling med medtroende som kunde ge honom uppmuntran och som kunde stärka hans tro. Men ändå hade Noa stor kunskap. Han visste vad som hade hänt i Edens trädgård. Och han märkte av de tragiska följderna. Han såg människor som blev gamla och dog. Han visste att vägen in till Edens trädgård var stängd. Och att marken utanför var förbannad. Han kände till profetian som hans farfars far Enoch hade uttalat. Och hans far Lemek hade ju gett honom ett speciellt namn, Noa, som troligen betyder vila eller tröst. Och Lemek hade också sagt vad anledningen till det var. Han förutsade det här om Noa. Han ska ge oss lättnad från vårt arbete och vårt hårda slit med den mark som Jehova har förbannat. Självklart måste Noa ha funderat mycket på de här profetiorna. Hur skulle han ge tröst? När skulle Gud ingripa mot alla de onda han hade omkring sig? Och hur skulle han göra det? I många hundra år bad Noa om det här. Och han funderade. Tiden gick och när han var en bra bit över 500 år gammal så hade han gift sig. Han hade en familj, 3 söner. Trots att Noa levde i en så ond värld så fortsatte han att vara lojal mot Jehova. Och han hjälpte sin familj att också vara det. Sen berättade Jehova något för Noa som måste ha gjort honom mycket förvånad. Nu ska vi fortsätta läsa från första Moseboken kapitel 6. Och nu från vers 13.
Då sa Gud till Noa:
Jag har bestämt mig för att ta bort alla människor, för jorden är full av våld på grund av dem. Jag ska utplåna dem och ödelägga jorden. Bygg en ark av kådigt trä. Du ska dela av arken i olika rum och bestryka den med kära invändigt och utvändigt. Så här ska du göra arken. Den ska vara 300 alnar lång, 50 alnar bred och 30 alnar hög. Du ska göra fönster som ljusinsläpp till arken, en al från taket. Du ska placera ingången på sidan av arken. Och arken ska ha ett nedre däck, ett andra däck och ett tredje däck. Jag ska låta en stor översvämning komma över jorden för att utplåna alla levande varelser under himlen. Allt som är på jorden ska gå under. Men jag sluter ett förbund med dig. Du ska gå in i arken tillsammans med dina söner, din hustru och dina söners hustrur. Och av alla slags djur ska du föra in 2 av varje i arken. En hane och en hona, för att bevara dem vid liv med dig. 2 av varje av de flygande varelserna, av tamdjuren och av alla kräldjur på marken, alla enligt sina slag, ska gå in till dig för att bevaras vid liv. Och du ska samla in och ta med dig all slags mat som ni och djuren kan ha att äta.
Och Noa gjorde så. Han gjorde precis som Gud hade befallt honom.
Noa hade funderat länge på hur Jehova skulle gå tillväga när han ingrep mot den onda världen. Nu visste han det. En världsomfattande översvämning skulle rena jorden. Och nu visste han också vad han och hans familj behövde göra. Det var mycket som låg på hans axlar. Bara tanken måste ha varit överväldigande. Arken skulle bli enorm. Men det var det säkert nya frågor som dök upp i hans huvud. Alla träd. Det skulle behövas massor av träd. De behövde fällas, transporteras och bearbetas. Och sen skulle arken byggas. Och hur skulle han lyckas samla ihop alla olika djur? Och hur skulle han få tag i mat till alla djur och till sin familj? Och så tänkte han säkert på alla onda människor som han hade omkring sig. Vad skulle de tycka? Han visste hur det hade gått för de trogna män som hade levt före honom. Abel hade blivit mördad av sin bror Kain. Och tänk på Enoch. Situationen var förmodligen så farlig för honom att Jehova omtänksamt nog förkortade hans liv för att onda människor inte skulle få tag på honom. Andra skulle se vad Noa höll på med. Och de skulle få veta varför han byggde arken. De här gudfrånvända människorna skulle mycket väl kunna bli våldsamma mot honom. Men Noah, han litade på Jehova och han satte igång att bygga. Noah gjorde precis allt som Jehova hade befallt. Det tog lång tid för Noah och hans familj att bygga arken. Kanske en 40-50 år. Det dök säkert upp problem längs vägen. Men det står inte något om att Noah klagade. Och det var ingen annan som hjälpte familjen med bygget. Kom ihåg att Jesus sa att människor inte brydde sig om vad som hände förrän översvämningen kom och svepte bort dem allihop. Naturligtvis så såg människor att Noah höll på att bygga arken. Och de frågade säkert varför han höll på att bygga den här kolossala lådan. Och Noah, han förklarade det för dem. Men hur reagerade människorna på Noahs tid? De ignorerade att Jehova välsignade honom och hans byggprojekt. De brydde sig inte om hur det här skulle påverka dem. Istället var de upptagna med helt vardagliga saker. Att äta, dricka, gifta sig. Det var sånt de brydde sig om. I deras ögon så var Noah och hans familj inte riktigt kloka. Man gjorde sig rolig på deras bekostnad. Man kanske till och med hotade dem. Men till slut var arken färdigbyggd. Vi kan tänka oss att Noah och hans familj var stolta när de tittade på den. Och de tänkte på att Jehova hade hjälpt dem. Jehova vägleder och hjälper alltid sina tjänare när de behöver det. Men Jehova hade mer att säga till Noah. Nu ska vi läsa från kapitel 7 och vi börjar i vers 1.
Sen sa Jehova till Noah:
gå in i arken, du och hela din familj, för jag har lagt märke till att du är rättfärdig, till skillnad från andra i den här generationen. Av alla rena djur ska du ta med dig 7 av varje, hanar och honor, och av alla orena djur bara 2, hane och hona, och av himlens flygande varelser 7 av varje, hanar och honor, för att de inte ska dö ut, utan sprida sig över hela jorden. För om bara 7 dagar ska jag låta det regna på jorden i 40 dagar och 40 nätter. Och från jordens yta ska jag utplåna allt levande som jag har skapat.
Och Noa gjorde allt som Jehova hade befallt honom.
Det fanns ingen tid att förlora. Det var så mycket man skulle hinna med. Om bara 7 dagar skulle det börja regna. Nu skulle alla djur, massor av djur, föras in i arken. Man behövde se över matförråden. Noah lyssnade och han lydde. Det här är andra gången i den bibliska skildringen där det står att Noah gjorde allt som Jehova hade befallt honom att göra. Nu ska vi fortsätta vår läsning från första Moseboken 7. Vi börjar i vers 6.
Noa var 600 år när översvämningen drabbade jorden. Noa, hans söner, hans hustru och hans svärdöttrar gick in i arken innan översvämningen kom. Av alla de rena djuren, de orena djuren, de flygande varelserna och allt som rör sig på marken kom 2 och 2 in till Noa i arken, hane och hona. Precis som Gud hade befallt Noa. Och 7 dagar senare drabbade översvämningen jorden. Det år då Noa blev 600 år, på 17:e dagen i andra månaden, brast himlens alla källor. Ja, himlens dammluckor öppnades. Och regnet öste ner över jorden i 40 dagar och 40 nätter. På just den dagen gick Noa in i arken tillsammans med sina söner Sem, Ham och Jafet, sin hustru och sina 3 svärdöttrar. De gick in tillsammans med alla vilda djur, alla tamdjur, alla kräldjur på marken och alla flygande varelser, det vill säga alla fåglar och andra djur som har vingar, alla enligt sina slag. Alla slags levande varelser kom in till Noa i arken, 2 och 2. Alltså gick de in, hane och hona av alla slags levande varelser, precis som Gud hade befallt Noa. Sen stängde Jehova dörren bakom honom. Det fortsatte regna på jorden i 40 dygn. Och vattnet steg och började lyfta arken så att den flöt högt över marken. Vattnet tilltog mer och mer och fortsatte stiga kraftigt på jorden. Men arken flöt på vattnet. Och vattnet översvämmade jorden tills alla höga berg under himlen var täckta. Vattnet steg tills det nådde 15 alnar över bergen. Alla levande varelser på jorden utplånades. De flygande varelserna, tamdjuren, de vilda djuren, smådjuren och alla människor. Allt på torra land som levde och andades dog. Så utplånade han allt levande från jordens yta, både människor och djur. Ja, även kräldjuren och himlens flygande varelser. De utplånades från jorden. Bara Noa och de som var med honom i arken överlevde. Och vattnet översvämmade jorden i 150 dagar.
Tidigare hade Noa kanske funderat på hur han skulle lyckas samla ihop alla djur. Men nu klarnade. De skulle komma till honom. Jehova skulle ta hand om det. Noa behövde inte hålla på och leta efter dem. Och mycket riktigt kom djuren. Alla olika slags djur. Av några kom det 7, av andra kom det 2. Försök se det framför dig. En lång rad djur som är på väg in i arken. En del kryper, en del hoppar. Några slingrar sig fram. Vi kan bara tänka oss hur Noa och hans familj hjälper alla att få en lämplig plats. Och kanske lät de fingrarna glida genom pälsen på en del djur. Och så vaktade de sig säkert för djur som var taggiga och sträva. Och så såg de till att inte bli nertrampade av de stora djuren som spatserade förbi. Och så kom det fåglar, omflaxade och svävade. Vilka färger, vilka dofter, vilka ljud. Noa och hans familj fick säkert ropa till varandra för att kunna överrösta alla de olika ljuden. Och när alla hade kommit in så stängde Jehova dörren. Kan du se det framför dig hur familjen samlas där i arken? Hur de lyssnar, anstränger sig för att höra vad som händer. Sen börjar det. Regnet. Först kanske det bara duggade lite grann, knappt hörbart. Men sen så började det ösa ner. Det var öronbedövande. Det de hade längtat efter så länge var nu verklighet. De var trötta. Helt slut. Den natten blev det nog inte mycket sömn. Var så säker. Djuren behövde kollas till. Regnet som smattrade. Och tänk vad de bad. Tänkte de på de som var utanför arken? Säkert. De kände de här människorna. De hade predikat för dem. De var släkt med många av dem. Det var ett tragiskt slut. Noa kände som Jehova. Han ville inte att det skulle sluta så här för dem. Att de skulle dö. Det här gjorde honom ledsen. Att så många människor skulle gå under. Men samtidigt så var han väl medveten om att de som dog hade fått tillräckliga varningar. Alla hade kanske inte sett arken med sina egna ögon. Men de hade hört talas om den. Och de visste varför han byggde den. Men nu var det för sent. Jehova hade stängt dörren. Noas familj hörde att regnet bara fortsatte att ösa ner. Sen hände någonting som de nog aldrig skulle glömma. Allt rörde sig. De kände hur deras enorma ark lättade från marken. Den flöt på vattnet. Hjärtat bultade och de var nervösa. Skulle arken hålla för ovädret? Vi fortsätter läsa från första Moseboken kapitel 8, från vers 1. Vi ska se vad som händer sen.
Men Gud tänkte på Noa och alla de vilda och tama djur som var hos honom i arken. Och Gud lät en vind dra fram över jorden. Och vattnet började sjunka undan. Himlens alla källor täpptes till. Och himlens dammluckor stängdes så att regnet upphörde. Sen började vattnet undan för undan dra sig tillbaka från jorden. Och efter 150 dagar hade vattnet sjunkit undan. På 17:e dagen i 7:e månaden blev arken stående på fast mark på Araratbergen. Och vattnet minskade stadigt. Och på 1:a dagen i 10:e månaden blev bergstopparna synliga. Efter 40 dagar öppnade Noa fönstret som han hade gjort på arken och släppte ut en korp. Den flög omkring utanför arken men kom alltid tillbaka tills vattnet hade torkat upp från jorden. Senare släppte Noa ut en duva för att se om vattnet hade sjunkit undan från marken. Men eftersom vattnet fortfarande täckte marken hittade duvan ingenstans att sätta sig. Så den kom tillbaka till arken. Då sträckte han ut handen och tog in den. Han väntade 7 dagar och sen släppte han ut duvan igen. När duvan kom tillbaka på kvällen såg han att den hade ett färskt blad från ett olivträd i näbben. Då förstod Noa att vattnet hade sjunkit undan från marken. Han väntade 7 dagar till. Sen släppte han ut duvan igen, men nu kom den inte tillbaka till honom.
De hörde hur regnet forsade ner i 40 dagar och 40 nätter. Men plötsligt slutade. Tänk dig hur Noa och hans familj tittade ut ur arken, men de ser ingenting annat än vatten. Inget land i sikte. Men så blåste det och vattnet började sjunka undan. Och till slut, 150 dagar efter första droppen, så stod arken på fast mark. Det här måste verkligen ha varit ett härligt ögonblick. Kunde de gå ut ur arken nu? Nej. Vattnet behövde sjunka undan ännu mer. Men Noa och hans familj hade mycket att göra inne i arken. Man skulle ge djuren mat och ta hand om dem. Men de måste ha längtat efter att äntligen få komma ut ur arken. Och att kunna röra sig fritt och få känna fast mark under fötterna. Men de behövde tålamod. Tänk dig hur familjen sitter där tillsammans och hur de planerar vad de ska göra när de får komma ut ur arken. Men det är inte dags än. Det går ytterligare 73 dagar. Nu kan de se en del bergstoppar. Nu då? Kunde de gå ut nu? Noa tittade ut genom ett fönster. Han valde ut en fågel, en av korparna. Han släppte ut den, men den kom hela tiden tillbaka. Noa satte tillbaka korpen på sin plats och valde ut en duva istället. Den flög iväg och kom tillbaka, för den hittade ingen plats där den kunde slå sig ner. En vecka senare släppte han ut den igen, och nu kom den tillbaka med ett olivlöv i näbben. En vecka senare släppte Noa ut den igen, men den här gången kom den inte tillbaka. Vad händer nu? Vi ska fortsätta med vår bibelläsning. Från kapitel 8 och vers 13.
I Noas 601 år, på 1:a dagen i 1:a månaden, hade vattnet runnit undan. Noa lyfte av en del av taket på arken och såg att marken höll på att torka upp. Och den 27:e dagen i 2:a månaden hade jorden torkat helt. Då sa Gud till Noa:
Gå ut ur arken, du och din hustru och dina söner och deras hustrur. Ta med dig alla de levande varelserna, de flygande varelserna, de vilda och tama djuren och alla jordens kräldjur, så att de kan föröka sig och bli många på jorden.
Så Noa gick ut ur arken tillsammans med sina söner, sin hustru och sina svärdöttrar. Och alla levande varelser, kräldjuren, de de flygande varelserna och landdjuren gick ut ur arken grupp för grupp. Sen byggde Noa ett altare åt Jehova och tog några av de rena djuren och av de rena flygande varelserna och offrade dem som brännoffer på altaret. Och doften var behaglig för Jehova. Så Jehova sa till sig själv:
aldrig mer ska jag förbanna marken på grund av människorna. För redan från unga år dras deras hjärta och sinne till det som är ont. Och aldrig mer ska jag utplåna allt levande. Från och med nu ska sådd och skörd, köld och hetta, sommar och vinter, dag och natt aldrig upphöra på jorden.
Duvan kom som sagt inte tillbaka. Så Noa tog bort en del av taket. Nu kunde han se att mycket av marken hade torkat upp. Han kanske såg att det var grönt och att det växte så det knakade. Det växte på ett sätt som inte hade varit möjligt före översvämningen, då marken hade varit förbannad. Men Noa, han väntade på vad Jehova skulle säga. Och sen kom den. Jehovas uppmaning. Gå ut ur arken. Äntligen. Tänk vilken glädje de måste ha känt den dagen. De hade varit i arken i 370 dagar. Tänk dig hur familjen kommer ut ur arken. De skrattar. De andas in frisk luft. Och de är ivriga att få komma igång med sitt nya liv. Och djuren gick ut. Och Noa och hans familj kunde se hur de sprang iväg åt varsitt håll. En del djur hade blivit deras vänner, men nu var det dags att ta adjö. Men det var ett glatt avsked. Det fanns inga materialiserade änglar, inga jättar och inga onda människor. Tänk vad tacksamma de måste ha varit mot Jehova. Och Noa visade det direkt. Han byggde ett altare åt honom och offrade på det. Och Jehova visade att han tyckte om det. Han lovade Noa och hans familj att han aldrig mer i historien skulle utplåna allt levande. Men han gjorde något mer. Han slöt ett förbund med Noa och hans söner. Och han gav dem ett tecken som vi också kan se. Vi ska läsa om det här och vi kan börja i Första Moseboken kapitel 9. Från och med vers 8.
Sen sa Gud till Noa och hans söner:
nu sluter jag ett förbund med er och med era avkomlingar och med alla djur som kom ut ur arken. Fåglarna, de vilda djuren och de tama djuren. Ja, alla djur på jorden. Jag sluter alltså ett förbund med er. Aldrig mer ska allt levande utplånas i en översvämning. Och aldrig mer ska en översvämning ödelägga jorden.
Och Gud tillade:
det här är tecknet på det förbund som jag för all framtid sluter med er och alla djur som är hos er. Jag sätter min regnbåge bland molnen. Och den ska vara ett tecken på förbundet mellan mig och jorden. När jag låter moln torna upp sig över jorden och regnbågen syns bland molnen, ska jag komma ihåg mitt förbund med er och med alla slags djur. Och aldrig mer ska en översvämning utplåna allt levande. Och regnbågen ska synas bland molnen. Och när jag ser den ska jag komma ihåg det eviga förbundet mellan mig och alla levande varelser på jorden.
Vilket fantastiskt tecken Jehova visade dem. Varje gång regnbågen syntes skulle det bli en påminnelse för både Gud och människor om det här löftet. Noa och hans familj måste ha tappat hakan när de såg alla färgerna som sträckte sig över himlen. Violett, indigo, blått, grönt, gult, orange och rött. Hela jorden skulle aldrig översvämmas igen. Aldrig mer. Men det här innebar inte att Jehova skulle tolerera ondskan för alltid. Nu ska vi läsa vad Petrus skrev om det här. Vi ska läsa från Petrus andra brev, kapitel 2 och vers 5. Han skrev: Han, alltså Gud, skonade inte heller den forntida världen. Men Noa, som förkunnade Guds rätta väg, skonade han, tillsammans med 7 andra, när han lät en översvämning drabba en värld av ogudaktiga människor. Vi lever i en värld som har många likheter med världen före den stora översvämningen. Det är mycket våld. Människor håller på med alla möjliga saker som Jehova hatar. De flesta människor är helt upptagna med vardagens olika aktiviteter och bekymmer. Och de bryr sig inte om det budskap vi förkunnar, trots att det kan rädda dem. En del är hånfulla och sarkastiska mot Guds folk och säger: Vad hände med löftet om att han skulle komma? Det är ju inget som har förändrats. Allt är precis som det varit sedan skapelsens början. Men de har helt fel. Jehova ingrep och tog itu med ondskan på Noas tid, och det är något han kommer att göra igen. Men precis som då, så kommer trogna människor att räddas. I Bibeln får vi ett betryggande löfte. I 2 Petrus 2:9 står det att Jehova vet hur han ska rädda gudhängivna människor ur prövningar. Men han håller orättfärdiga människor i förvar till domens dag för att utplåna dem. Jehova kommer att göra jorden till ett paradis, precis som hans tanke var från första början. Och där kommer det bara att finnas goda människor. Det kommer inte att finnas någon som gör uppror mot Gud. Och hur kommer det att gå för de onda andevarelserna? När vattnet började stiga på jorden på Noas tid, så övergav de onda änglarna sina mänskliga kroppar och återvände till andevärlden i total vanära. Men de här onda andemakterna har fortsatt att ha ett dåligt inflytande på människor ända fram i vår tid. Men snart ingriper Jehova igen. Vad händer då med demonerna och Satan? De kommer inte längre att kunna påverka människor. I Hebreerna 11:7 sägs det: I tro visade Noa djup respekt för Gud och byggde en ark för att rädda sin familj, sedan Gud hade varnat honom för något man ännu inte kunde se. Så det var Noas tro som fick honom att lyda. Och vad innebar det för honom och hans familj? De överlevde. Noa levde väldigt länge. Han blev 950 år. Tänk dig den dag han får uppstå här på jorden. Då kommer han att kunna se fram emot och få leva för evigt. Vi vill visa samma tro som Noa och alltid lyda Jehova. Då kan vi också vandra med Jehova som hans vän. Och den vänskapen kan vi ha kvar för evigt.